en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hej och välkomna till dagens extra insatta avsnitt av Starta pressarna om vårbudgeten. För de som uppe tidigt kunde se ett extra insatt avsnitt av vår andra podd Avgå alla som sändes klockan 8. Så att ni kan gå in och kolla på det också på vår YouTube-kanal. Och nu ska vi bygga vidare lite på det här temat med vårbudgeten och fördjupa oss lite, tänkte jag. Och jag har en gäst i studion idag, Anna Almqvist, LO-ekonom.
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket!
Andra gången du är med i Starta pressarna.
Ja, det är
eller
det.
Tredje till och med kanske.
Nej, andra. Ja. Var ni med ganska nyligen och pratade om makteliten.
Just det, var det. Och även Anna Green, min kollega, är med. Ja. Så att vi kan börja med att sammanfatta lite kort bara för de som inte lyssnade på vår första podd om vårbudgeten. Det är ju en vårändringsbudget kallar man det. Den stora budgeten kommer ju alltid på hösten och sen så justerar man lite på våren. Men man kan också lägga in stora saker på våren om man vill, om man tycker att världsläget kräver det. Men den här vårbudgeten är på 7,7 miljarder kronor. Och de två stora posterna är ett elstöd till hushåll och sänkt skatt på bensin och diesel. Och sen så finns det även en del pengar till elbilar och fossilfria drivmedel. Så att det är 2,4 miljarder till hushållen i elstöd, 1,6 miljarder i sänkt skatt på bensin och diesel och 0,6 miljarder satsningar på elbilar och fossilfria drivmedel. Vad är ditt intryck, Anna, av den här budgeten?
Ja, men som du säger, det är ju en vårändringsbudget, så mycket av den handlar ju om fördelning på olika poster och liksom fylla hål som uppstått och sådär. Men sen det andra stora är ju såklart att det är en reaktion på situationen i Iran och bränslepriserna. Där man ju gör då de här två lite större satsningarna som du nämner. Så det är ju liksom det som regeringen uppenbarligen ser att de behöver bemöta på olika sätt. Sen liksom, i övrigt kan man väl säga att det är liksom det som verkligen saknas, tycker jag, från min sida är ju att regeringen fortsätter att helt blunda för arbetslösheten. Den har ju ökat i Sverige, ökat snabbt i Sverige och ibland de högsta i Europa. Och hade liksom arbetslösheten utvecklats på samma sätt i Sverige som i euroländerna, så hade vi haft 100 000 färre arbetslösa nu. Men samtidigt så gör man ingenting, tvärtom så minskar man faktiskt totalt sett anslagen till Arbetsförmedlingen i den här budgeten.
Och med att göra någonting åt arbetslösheten, då menar du just specifikt arbetsmarknadspolitik?
Jag tänkte specifikt.
Regeringen säger att nu har vi en expansiv budget, det kommer få igång hjulen, då kommer företag börja anställa. Så att på så sätt adresserar man arbetslösheten, menar regeringen.
Viss del är det ju såklart så. Arbetslösheten beror ju i del på att vi har en för låg efterfrågan och den här lågkonjunkturen som vi haft. Och det är klart att en expansiv budget liksom var viktig i det avseendet 2026. Sen var ju liksom innehållet i den budgeten som de la inte så bra i det avseendet. De hade kunnat få mycket mer pang för pengarna där. Men samtidigt så behövs det ju också arbetsmarknadspolitik, och där har det ju verkligen varit liksom fyra förlorade år, som min kollega här när vi tittade på den sista budgeten här från den här regeringen. Det har ju liksom gjorts ingenting på arbetsmarknadspolitiken. På den,
och det är därför Johan Britz kan också vara klimatminister som vikarie. Ja. Då gör han två
har
saker.
Så mycket att göra.
Han har inte mycket att göra på något av de jobben egentligen. Ja. Anna, vad säger du?
Nej, men jag tänker lite så här att det har ju inte riktigt fungerat. Det är ett väldigt trubbigt sätt att få igång tillväxten. Alltså, det är väldigt liksom långa leder. Alltså så här, vi sänker, det är ju det de har gjort. Sänka skatter, försöka... och det ska ge tillväxt. Men när man sänker så här brett som man också gjort de här åren, det är ju många människor som har pengar och bara lägger dem på hög, så att det får inte alls igång tillväxten. Så att de kunde ju gjort mycket mer riktade grejer om de hade velat faktiskt tackla tillväxten effektivare. För att det har ju inte gett effekt.
Absolut.
Har det gett på effekt?
Nej. Och dessutom hade de ju kunnat satsa mycket mer på liksom offentlig konsumtion och offentliga investeringar, vilket då har mycket större värde man brukar kalla multiplikatoreffekter, alltså större effekter på ekonomin. Och förmodligen har kunnat pressa ner arbetslösheten mycket mer än, som du säger, de här skattesänkningarna som man fokuserat på.
Precis, det menar jag, att skattesänkningar blir just folk som redan har mycket pengar och som lägger dem på hög istället för att konsumera dem. Om man har satsat på låginkomsttagare, höjt barnbidrag eller höjt bostadsbidrag eller sänkt skatterna just för låginkomsttagare, så hade de kanske konsumerat mer, för de konsumerar en större del av sin inkomst.
Mitt intryck av den här vårändringsbudgeten är ju verkligen att de kör ju lite det de vann på 2022. Alltså det är verkligen plånboksfrågorna. Det var det liksom i slutet där i spurten 2022 i valrörelsen. Det var det de liksom vände hela valet på och vann. Och att de är liksom lite kvar i det tänket. Att bara vi öser på med liksom pengar in i fickorna, elbilstöd, sänkta bränslepriser. Nu kom ju också matmomsen nyligen som sänktes. Liksom det är det de tänker vinna valet på. Så vet jag inte om det kommer funka, om 2022 är liksom inte samma sak som 2026. Folk är kanske oroliga för andra grejer. Men det är ju lite liknande situation där direkt efter Ukraina, invasionen av Ukraina och de här problemen som fanns. Så att det är lite verkligen en valfläsk budget. De tänker verkligen satsa hårt på att försöka vinna valet genom de här plånboksfrågorna.
Och det är en del av de här satsningarna som löper just till precis efter valet. Så att,
inte minst den här sänkta skatten då på bensin och diesel som löper juni till september. Det är ju svårt att inte notera.
Ja, matmomsen är också typ bara 5 månader. Det är precis sista 5 månaderna fram till valet. Alltså det är ju nästan ett skämt.
Vidare, men precis, de sköt den ju framåt och införde den ju inte förrän.
Men om man ska ta regeringen i försvar här, så den här sänkningen av bensin- och dieselskatten har fått väldigt mycket kritik. Just för att nu har vi ett krig i Mellanöstern, oljepriserna kommer stiga. Är det verkligen smart då att subventionera bensin och diesel, har ju varit en kritik. Men finns det inte en poäng också i att om det nu är så att de här liksom priserna går upp, om man då sänker skatten, så kanske man hindrar de här höga bensinpriserna från att sprida sig till resten av ekonomin, att man håller ner inflationen genom att sänka skatten. Och sen är det också så att vi är ju fortfarande väldigt fossilberoende. Mer än vad vi hade kunnat vara om regeringen hade skyndat på elektrifieringen tidigare. Men det är ju fortfarande så att det är väldigt många bilresor som måste ske. Och det är inte så att man kan välja bort alla. Att liksom, man kan välja bort att köra till jobbet om man bor ute på landsbygden. Det är så att bönderna kan välja bort att plöja sin åker. Så att någonstans måste man ändå betala en del av de här kostnaderna, och att sänka skatten på bensin och diesel kan väl vara ett sätt att mildra chocken från den här i krisen i Mellanöstern. Eller vad säger du om det, Anna?
Ja, men jag tycker du har bra poäng. Jag tycker vad gäller liksom att trycka ner inflationen, det sättet, så absolut skulle man ju kunna tänka det. Nu har vi ju inte en situation generellt med en hög inflation, utan tvärtom. Mm. Liksom. Så att även om vi liksom ser ökade energipriser här, så har vi liksom inte en generell situation än så länge där vi har behov av den typen av åtgärd, tänker jag. Sen, det är ju så, det finns ju liksom en poäng i att stötta hushållen, tänker jag, i den här situationen. Många hushåll är ju fortfarande liksom den förra energikrisen liksom, som utlöste inflationspucken här. Det är ju väldigt kännbart för många hushåll fortfarande, men om man tittar till exempel på Konjunkturinstitutets mätning av, liksom man får uppge själv hur man ser på sin egen ekonomi, så är det ju hushåll i den nedre delen av inkomstfördelningen, det är boende i hyresrätter som fortsatt har fått hyreshöjningar och så vidare. Där är ju liksom, där är det väldigt tufft fortfarande. Men i andra delar av inkomstfördelningen så ser man ganska optimistiskt på sin ekonomi nu. Där är återhämtningen igång. Det är liksom, det är reallöneökningar, det är liksom de sänkta räntorna och skattesänkningarna som redan införts. Liksom. Så att där är det redan en ganska bra situation. Så då tycker jag att det här är, det liksom, för att återigen är det som du var inne på, att det riktas ju pengarna, väldigt mycket av pengarna går till höginkomsttagare. Det är ändå så att det är många fler som berörs i den överdelen av inkomstfördelningen, och man kör mycket mer i den överdelen av inkomstfördelningen. Så väldigt mycket pengar går dit. Så att jag tror i det här fallet säger jag nog ändå att jag tycker att det Man hade kunnat göra bättre åtgärder här.
Mm.
Alltså jag tänker det att de har ju en retorik där de försöker få de här plånboksfrågorna liksom att handla om, ja men det här är hjälp till vanligt folk, och pratar om så här, ja men undersköterskan sparar nu pengar när hon kör till jobbet. Men det, om man kollar på att många undersköterskor först bor i hyresrätt, eller hur? Så de får ju inte massa av de här liksom satsningarna. Då, och många av dem kanske inte ens har bil och så. Så att det är ju verkligen en medelklass liksom inriktad politik, tänker jag.
Mm. Så är det ju. Det här elstödet, jag läste någonting om att en villaägare kan vänta sig ungefär 1000 till 1800 i elstöd. Och någon som bor i hyresrätt och har elen inbakad i hyran kan vänta sig 100 till 200 kronor istället. Mm. Så att det är ju det är en stor skillnad där, kan man säga.
Där är jag lite mer positiv ändå.
Okay,
till det stödet, får jag säga. Nej, men det som liksom, eller positiv. Jag tycker det är så som liksom vår elmarknad är utformad, så blir det ju väldigt liksom, så får det ju väldigt stora effekter på konsumenterna. Mm. Och det är ju ett problem och borde åtgärdas, och dessutom borde vi ju liksom bygga mer vindkraft och så vidare för att komma åt det. Men så länge det ser ut så här, då tycker jag att den här typen av liksom, där man försöker skala av pristopparna utan att faktiskt påverka liksom priset, alltså man ger pengar i efterhand för att liksom inte då påverka incitamenten, alltså det är fortfarande bra att spara el liksom. Där kan jag känna, ja men det kan vara berättigat. Samtidigt är det som du säger, det är liksom fördelningspolitiskt tveksamt.
Mm.
Men jag har ett litet problem med de här liksom, insatserna, att de inte faktiskt löser det ursprungliga problemet. Alltså prissättningsmekanismerna och modellen. Att det hela tiden är som att man liksom, sätter ett plåster på symptomen istället. Och här tror jag faktiskt att den rödgröna sidan har en otrolig chans. För det här var ju egentligen det som tippade över valet 2022. Och de höga elpriserna, eller hur? Och då, nu finns det verkligen en chans, för att nu är på något sätt väljarna lite mer insatta. De fattar att de här elstöden löser ju inte den här volatiliteten. Och att här kan man faktiskt gå då fram och säga, vi kommer lösa problemet på riktigt med sådana här Sverigepriser eller någon, Socialdemokraterna har det här folkhemser. Vi kommer gå in i prismekanismen och se till att det inte blir så här höga priser när vi faktiskt har massa el här i Sverige. Medan de kommer bara liksom sätta på plåster i efterhand och slösa massa liksom pengar på de här stöden. Mm. Är inte det, va? Eller vad tänker du, Max?
Vänsterpartiet hade ju en debattartikel i DN häromdagen om just det här med elpriserna. Och att Vänsterpartiet har ju tagit till sig det här förslaget om Sverigepriser som Bengt Ekenstierna, som också varit gäst här i podden, har kommit fram till. Som egentligen ganska simpelt i alla fall i teorin. Att man delar upp marknaden helt enkelt. Att exportmarknaden, då har man ett pris som sätts på exportmarknaden. Att om tyskarna vill köpa dyr el eftersom deras gaspriser är höga, så får de göra det till det priset. Men vi här i Sverige ska inte behöva betala dyrt för vår kärnkraft, vindkraft, vattenkraft bara för att gaspriset är högt.
Mm.
Så då har man ett annat priskris för den inhemska marknaden. Så att liksom man tar bort den här exportdelen som sätts av gaspriset. Och då får vi lägre priser i Sverige. Och det har Vänsterpartiet tagit till sig. Jag har inte sett så mycket debatt om det här förslaget. Där man på allvar debatterar hur genomförbart det är. Och liksom om det tillåts av EU och sådär. Men det låter ju väldigt tilltalande i alla fall. I sin enkelhet. Och Vänsterpartiet skrev också att nu i EU så finns det en medvetenhet om att gaspriserna påverkan på elpriset på hela marknaden är väldigt problematiskt.
Ja, helt orimligt.
Helt orimligt att just en prispock på en sorts el ska sätta pris på alla andra sorters el som är mycket, mycket billigare att producera. Så att det finns ju en vilja att göra någonting åt detta på EU-nivå, men att Sveriges regering hade skrivit till EU-kommissionen och liksom aktivt gått in och motarbetat det här arbetet med att försöka frikoppla.
Det här har jag missat.
Ja, nej, men läs den debattartikeln, den är intressant faktiskt.
Men det är helt sjukt.
Ja visst, ja. Vad säger du?
Nej, men jag tycker ju det är uppenbart att det behöver göras någonting om hur elmarknaden är utformad. Sen har inte jag det exakta svaret på hur, men någonting måste göras där, för det är ju plåster på såren som jag. Sen tycker jag det är rimligt att plåstra lite på såren i väntan på att det hänt något. Det var väl min poäng där liksom. Men sen, jag läste artikeln också, jag har liksom inget mer koll om det, men studsade också på det, just att de anklagade ju regeringen där för att faktiskt säga att vi vill fortsätta ha det som det är.
Ja, det är ju en skandal nästan, om det stämmer så som de skriver. Jag hade gärna sett att man följde upp lite om det, och just att det sker nu precis innan, det skedde precis innan vi nu får en global gaskris, när liksom 20% av världens flytande naturgas sätts ur spel. Och då har den här regeringen sett till att inte göra någonting åt det här faktumet att den prisökningen kommer slå igenom på hela elmarknaden.
Och man säger ju också att den här prisökningen som vi haft nu på el, jag menar, det beror ju på att vi öppnat en ny kabel till Finland. Alltså det är uppenbart att det här påverkar priserna väldigt direkt.
Det var ju Vänsterpartiets första förslag innan de gick över till det här Sverigepriset, just att man skulle klippa kablarna, och de fick väldigt mycket kritik för det, just för att det är osolidariskt och sådär. Så att jag är nog mer vänligt inställd till det här att man faktiskt gör någonting åt hur den
Absolut,
marknaden är utformad. För det är någonting väldigt, väldigt artificiellt över att ha en marknad för el. Att man just bestämmer att det är själva liksom den här megawatten eller vad det nu är som säljs. Och allting runt omkring kan man bortse från, att vad det kostar att bygga kraftverk och underhålla dem, och vad hur de påverkar
elledningar.
Och den här idén om att de som bygger nya kraftverk tittar på spotmarknaden som går så här upp och ner som en jojo, och så bestämmer de utifrån den vad de ska bygga som är klart om 10 år. Det är ju helt befängt att liksom det ska påverka investeringsbeslut. Jag tänkte bara säga, Lova, det står någonting där om att tvn stängs av automatiskt om 25 sekunder om inte jag gör någonting. Ja, det kanske inget som påverkar sändningen. Ja, never mind. Vi experimenterar lite här i studion med livesändningar och så vidare. Jag tänkte bara säga en grej till här om det här med själva stämningen, hur det är nu som den här regeringen går fram i. Att dels har vi den här krisen i Mellanöstern, och man försöker måla upp den här bilden av att Sverige har drabbats av kris efter kris efter kris. En bild som stämmer i mångt och mycket. Men samtidigt så vill man inte måla upp att det skulle vara en allvarlig kris just nu, för att man samtidigt vill få hushållen att spendera. Så man vill lugna hushållen genom de här elstöden och de här sänkningen av bensinskatten. Där finns något väldigt schizofrent, tycker jag, att man tar till krisåtgärder för att det är kris, men samtidigt vill man inte säga att det är kris. Eller hur tänker ni där? Är det ett väldigt konstigt budskap, väldigt dubbla budskap man får av Svantesson?
Ja, kanske lite. Nej, men hon är ju tydlig med att krisen har varit liksom hushållens konsumtion, att den varit så låg är ju en viktig anledning till att krisen liksom förlängts så länge i Sverige och bitit sig fast. Liksom, så är det ju. Och då vill hon ju få hushållen att börja konsumera. Nu, jag menar, återhämtningen är ju igång. Samtidigt så känner väl hon då en oro, och den är väl inte helt oberättigad, att liksom att den här situationen i Iran återigen då ska göra att krisen förlängs. Så att jag vet inte om jag tycker den är jätteschizofren, men lite i hennes presentation kunde jag känna var lite hoppig fram och tillbaka i att å ena sidan är det kris, och å andra sidan så är ju Sverige inte så utsatta för de här liksom fossil energi.
Nej, det är väldigt mycket fokus på att man står starkt rustad för att vi har så starka statsfinanser.
Ja.
Det är väldigt mycket fokus på det. Men det hade varit kanske bättre om man hade använt pengarna till att investera bort vårt fossilberoende och skyndat på elektrifieringen så att vi inte var så beroende av de här oljeprischockerna. Vad säger du, Anna?
Ja, men verkligen. Alltså, det är ju lite som en slags panikbudget, ser man ju också det. Du nämnde de tre största satsningarna, och den tredje är ju intressant. Att man då ändå nu försöker inför valet korrigera sina misstag och satsa på elbilar och fossilfria drivmedel. Och det är ju liksom en panikåtgärd, för att man har suttit i 4 år. Man har inte satsat på elektrifieringen av transportsektorn.
Man tog bort det stödet.
Nej, men det här är ju faktiskt bara en pappersåtgärd dessutom.
Precis.
Nej, för att det är liksom, jag menar, de här första två, liksom, sänkta skatten och det här elstödet, det är ju satsningar. Men de här andra, de här elektrifiering av myndigheternas fordonsflotta, så det är ju bara omfördelning inom anslaget miljö, natur och klimat. För att det så ska liksom se totala, ut, så. Ja, totala anslaget miljö, klimat och natur är noll försäkring. Utan det är liksom det att då en del andra program som man haft, man säger att där kommer det bli pengar över, så vi flyttar dem hit. Så det är liksom klassisk, men klassisk omflyttning i en vårändringsbudget. Liksom.
Så det är ingen extra satsning.
Men de går ju ut med pressmeddelande på 500 miljoner till det här.
Och sånt får ju journalisterna kolla.
Men det, precis, det är ju först när man slår upp, budgeten och kollar tabellen man säger det. Men så att de slår ju på trumman här om att de gör saker på det här området, och men det gör de inte.
Ja, och det är uppenbart det för att de har ju fått så mycket kritik för att elektrifieringen av fordonsflottan i Sverige har totalt avstannat, eller hur? Och Ebba Busch gick nu ut, det var den här SVT-minidokumentären vid Pump, där hon attackerade journalisten, för hon gillar inte de här frågorna om att de misslyckats med elektrifieringen. Och då är ju det här är ju jätteintressant att de inte ens satsar något extra.
Nej.
Utan att de bara vill få det att se ut inför valet som att de nu satsar på elbilar och så. Och inte är en del av den här inskränkta Trump, liksom högen, bensinhögen som inte tror på framtidens tekniker och elbilar och så vidare. Så det här är ju verkligen bara for show.
Ja. Men är det inte att de flyttar pengar från... klimat, alltså andra satsningar inom klimatklivet. Alltså,
precis, BioCCS, klimatklivet och så vidare. Och sen så, där blir pengar över som de, och så flyttar de över det. Så de flyttar ju till elektrifiering, men de ökar inte anslagen till liksom, klimatomställning. Alltså, så. Det är inte så att de satsar mer på det här, utan de omfördelar inom det.
Ja,
det
området. Men just elektrifiering får lite mer pengar nu på bekostnad av andra klimatsatsningar.
Ja, men det verkar ju då att de får pengar över där som inte kommer till användning i de här, och då använder de det till att liksom ställa om då den egna verksamheten, staten, myndigheternas. Så det är ju inget fel på att göra det, det är ju jättebra, men det här, liksom just på det här temat att vi kan plåstra och hantera nödsituationer, men ska vi verkligen liksom och rustade framåt, då behöver vi satsa på de här områdena. Men det gör man ju inte här, utan man omfördelar.
Ja, och som vi sa förut, så är det första de gjorde när de tillträdde 2022 var att ta bort den här klimatbilsbonusen som då gjorde att man fick en subvention om man köpte en elbil. Den tog de bort, och sen så nu inser de kanske att det inte var så klokt gjort. Så nu försöker de rätta till narrativet i alla fall, att de ska satsa på elektrifiering. Och utöver det här med hur mycket man satsar, så också den här ryckigheten har jag tänkt på. Att man lägger på ett stöd, sen tar man bort det, och liksom, man vet inte från år till år hur det kommer se ut. Och samma sak med bensinskatten, vet man inte om den kommer stiga eller sjunka eller hur det ska vara. Så det är väldigt svårt att göra en investering. Det är en ganska stor investering för en privatperson, en familj, att köpa en bil. Och vet man då att det ser ut på ett visst sätt, att det kommer finnas en bonus och den kommer vara kvar över tid. Det är inte så att den kommer vara jättemycket billigare nästa år, det kanske man väntar med att köpa, eller att bensinpriset kommer bli billigare nästa år. Det är allt sånt gör ju att folk skjuter upp sina beslut och att man fördröjer elektrifieringen. Så att det hade jag verkligen önskat att man bara la fast, alltså just det här, det borde ju inte vara en höger-vänsterfråga egentligen att vi ska gå över till elbilar, kan jag tycka. Alltså det är någonting som borde ligga fast över mandatperioder. Sen kan man ju bråka om skatternas nivå och sådär, men just de här stora dragen tycker jag att man borde vara överens om. Eller, vi var ju det en gång i tiden när vi skaffade klimatmålen 2018, så var ju riksdagens, eller det var inte alla, men det var ju 7 partier som var överens om dem i alla fall. Sen så var det 8:e som...
Ja, men nu ska de istället kulturkriga kring klimatet. Ja. SD har dragit in liksom regeringen i det här, så att tyvärr så blir det så här.
Men om man zoomar ut lite och tänker lite på den här idén nu, vi har pratat mycket om att man nu plåstrar om såren. Jag har sett en del ekonomer framförallt som har varit väldigt kritiska till det, att man ens gör det. Varför låter man inte bara prismekanismen slå igenom? För den säger någonting viktigt och den har incitament, och om man liksom rubbar av den så kommer man bara förstöra för marknaden, och kommer man förstöra för omställningen. Och varför ska det vara regeringens roll ens överhuvudtaget att skydda hushållen från ekonomiska realiteter? Som jag såg någon, jag satt lite på LinkedIn och läste vad ekonomerna där tyckte, och alla var väldigt eniga om att det är hemskt att man nu sänker skatten för att skydda bilisterna. Så att den inställningen har jag lite svårt för, att man bara ska liksom sitta på händerna och inte göra någonting och bara låta marknaden slå rakt igenom. Men samtidigt så kommer ju den här sänkningen av bensinskatten, den är ju helt frikopplad från någon sorts krismedvetande om att den här bensinkrisen som kommer nu kan leda till att det verkligen blir brist på el. Verkligen. Och att då så att sänka skatten på bensin och diesel kan jag tycka som ett led i ett helt paket kan vara motiverat för att man då skyddar folk som måste åka bil. Men samtidigt måste man då se till att man konserverar den bensin som finns. Att man till exempel sänker hastigheten på motorvägarna eller uppmuntrar till hemarbete eller att man uppmuntrar till samkörning eller att man verkligen går ut och säger åk inte bil i onödan nu för att det finns en kris och ni som måste åka bil gör det, men vi måste spara på den el som finns och kanske måste vi ransonera. Är det inte den krismedvetenheten ser inte jag heller, inte från oppositionen heller. Socialdemokraterna också gått ut med att de vill ha sänkt bensinskatt, men inte det här att vi kan behöva ta till ganska drastiska åtgärder nu för att hindra det som kommer om några veckor när den här Gulfkriget, när det verkligen slår igenom, för att det har vi inte sett än. Det har ju börjat slå i Asien, men det har inte kommit till Europa än, den här
att man nästan måste ransonera bränsle.
Ja.
Nej, då är ju regeringens enda plan att de ska sänka skatten ännu mer under miniminivå. Det har de ju sagt att de ska skicka in en ansökan om nu. Nej, det finns ju ingen diskussion om alls.
Och det kanske är just att man är rädd för att om man har den här krismedvetenheten så hindrar man samtidigt folks lust att gå ut och konsumera.
Så.
Och det här liknar ju faktiskt också en annan sak som jag tyckte var så konstigt med förra valet 2022. Det var just det här, alltså bristen på något sätt att man inte tog in på något sätt, alltså förberedde människor för att faktiskt det kanske kommer behöva göras uppoffringar också. Att man försöker liksom hela tiden måla upp en värld att vi kommer kunna liksom gå igenom sådana här stora kriser, krig i Europa, nu det här stora oljekriser, pandemier, utan att känna av det överhuvudtaget. Alltså det hade ju varit mycket bättre, till exempel som du säger nu, att kanske förbereda folk för en eventuell ransonering av bränsle. Så att människor liksom vaknar upp ur den här dvalan. Men som du säger, de är ju för rädda för att det ska bli för mycket krismedvetenhet. För då kommer, om man håller på och säger det här, så kommer folk bli verkligen så här. Hålla hårt om pengarna och så. Så att, och det, jag tycker det är lite oansvarigt av politiker. Att faktiskt inte liksom förbereda folk för vad som skulle kunna komma i värsta scenarier. Liksom.
Ja. Och det är också väldigt konstigt att man just förlitar sig på att en viss grupp som redan har jättemycket pengar som sitter på dem, att man ska hoppas att de nu går ut och spenderar. Alltså hur svårt ska det vara att se till att folk spenderar pengar? Hur svårt?
Ja, nej, men
folk
det är ju
som lever på marginalen, om de får en 100-lapp extra så spenderar de den direkt.
Exakt, och det hör ju ihop. Hade de liksom, alltså, jag är ju med, jag håller ju helt med dig om att liksom det här är inte lätta situationer att hantera för stora grupper. Det är liksom stora prisökningar. Ja. Det finns ganska breda grupper som har svårt att hantera det. Det såg vi ju tydligt liksom under inflationschocken. Men jag tror att jag är väl inne på att den här generella sänkningen av bensinskatten tror jag inte är riktigt motiverad här just nu. Då, utan snarare att man kanske skulle titta på liksom höjda barnbidrag och liknande, bättre fördelningspolitiska reformer. Men, kombinerat med såklart att vi måste liksom ställa om. Vi kan ju inte bara fortsätta att bemöta liksom energichocker. Svantesson radade upp dem på sin presskonferens. Liksom, vi kan inte bara fortsätta bemöta dem med bara sänkta skatter. Utan vi måste ju ställa om.
Men det är ju som nästan två misstag. Om man tänker att man har två saker att jobba med, privat konsumtion eller offentlig konsumtion, så satsar ju de stenhårt på privat konsumtion. Nästan ingenting liksom fokus på den här offentliga konsumtionen.
Utöver försvaret då.
Ja, och andra frågan är vilka grupper då ska man satsa på? Då är det ju som att hon till och med erkänner, hon får en jättebra fråga här, jag tror av Expressen på presskonferensen. Journalisten där från Expressen frågar, vilka prioriterar du inte liksom i dina budgetar och den här ekonomiska politiken? Och då säger hon ju väldigt ärligt att hon prioriterar inte folk som inte jobbar. Och det hon hintar om är att jag sänker skatten och satsar på satsningar som går till dem som jobbar och liksom har lön och kanske har det okej. Och väldigt många som jobbar kanske också har rätt så bra löner och höga löner. Men då är det ju som att hon erkänner att hon satsar inte på arbetslösa. Vi har nästan 500 000 arbetslösa. Hon satsar inte på sjuka, folk som på olika anledningar är på kanske sjukersättning. Hon satsar inte på att höja, eller hur, bidragen, till dem längst liksom ner. Mm. Barnbidragen som skulle liksom lyfta barnfamiljer. Så att, och de till och med går åt annat håll. De sänker ju rätt så kraftigt olika typer av bidrag. Så att de som har det absolut tuffast, de, vad säger man, percentilerna längst ner, de erkänner hon att hon inte satsar på, vilket är alltså också väldigt dålig konjunkturpolitik. Men, så att, ja.
Det är ju jättedåligt, men det som också är ju att hon, när hon säger att jag satsar på de som arbetar, så är det ju olika mycket till de som arbetar också. Och då tycker ju hon väldigt mycket om att lyfta liksom hur förändras då den disponibla inkomsten procentuellt sett. Och att det är av liksom de här olika skattesänkningar som gör, sänkt matmoms och liksom bensinskattesänkning och så vidare, att det procentuellt sett förstärker inkomsterna mest för de som har lägre inkomster. Mm. Men i kronor går ju mycket mer till höginkomsttagare. Höginkomsttagare kör ju mer bil, har fler bilar, kör mer bil. Höginkomsttagare köper dyrare mat och så vidare. Så det är ju liksom av de här skattepengarna som vi liksom slänger in i den här potten för att hantera den här situationen och hjälpa hushållen, så går ju jättemycket till höginkomsttagare. Mm. Sen så ser det snyggt ut procentuellt sett.
Ja, för hon sa på presskonferensen att vi ger mest till de som har minst, och så visar hon ett diagram.
Det stämmer ju inte.
Nej, men så som de argumenterar är just att procentuellt så får de som har minst mest av de här skattesänkningarna och momssänkningarna som de har gjort.
Mm.
I höstbudgeten tror jag det var, inte i vår
budget. Ja, precis. Och då är det förmodligen matmomsen då som är liksom den stora där, som ju då liksom väl procentuellt sett ger ju den sänkta matmomsen mer till liksom lägre grupper, för alla måste handla mat.
Och de lägger en större del av sin inkomst
på mat. De lägger en större, precis. Ja. Men liksom i kronor går ju mer då till den övre delen av inkomstfördelningen.
Det är inte procentuellt av hela potten, utan procentuellt av deras ökning.
I relation till din inkomst. Ja. Precis.
Så det blir ökningen procentuellt ser högst, eller liksom ser högst ut för de som har minst.
Ja. För att basen är så låg.
Exakt.
En annan sak som det har snackats mycket om är ju, som regeringen har fått kritik för, är det här med budgetunderskottet, att det är det största budgetunderskottet nu sedan 90-talet, om man bortser från pandemin.
Mm.
Damberg och Socialdemokraterna har bankat på dem om att det är så stora underskott och sådär. Och Svantesson försvarar sig med att säga, i lågkonjunktur då lånar vi pengar och satsar. Och jag tänkte på det, hur självklart är det egentligen för folk? Jag såg på Agenda igår också, och det intervjuade om Klas Eklund och Lars Heikensten, och de sa inte ett ord om det här med att det var lågkonjunktur. Mm. De sa bara, det är hemskt att det är stort budgetunderskott, framförallt Heikensten. Mm. Och läser man Klas Eklunds böcker om ekonomi, så har ju han, de handlar ju mycket om att på 90-talet så insåg man att den här idén att med keynesianism, att man skulle spendera sig ur kriser och sånt, man insåg att det stämde inte längre. Alltså, för Svantesson sa att de två ekonomerna, de vet ju lika väl som jag att när det är lågkonjunktur så satsar man sig ur det, men vet verkligen den svenska ekonomkåren del, håller de med om det, att man ska satsa i lågkonjunktur? För det känns, Finanspolitiska rådet har ju inte, de tittar ju inte på den aspekten av det hela, de tittar ju bara på hur stor är statsskulden, hur stor är budgetunderskottet. Och det har ju funnits en väldig konsensus i Sverige ända sedan 90-talet. Om vi minns vad som hände på 90-talet, så var det just att man drabbades av en djup lågkonjunktur, en depression, och svaret var inte att låna och spendera, utan tvärtom att skära ner och strama åt, och alla var överens om det. Och alla är överens nu om att det var jättebra att göra det nu. Eller att göra det då, tycker folk. Men nu låter ju Svantesson väldigt keynesiansk. Alltså, inte det, har inte någonting hänt där, Anna? Eller vad säger du som är ekonom?
Jo, men någonting har väl hänt med Svantesson där. Men, nej, men alltså, till viss del är vi ju överens i avseendet att även i det liksom, finanspolitiska ramverket, så är det ju så att balansmålet är ju över en konjunkturcykel.
Ja.
Så att du får ju variera då utgifterna, liksom lågkonjunktur satsar du mer för att liksom stödja återhämtningen, och så håller du igen då i högkonjunktur. Så att i det avseendet så är ju alla överens. Men sen så är det ju liksom, vad har hänt är ju liksom dels liksom bedömningen av hur mycket behövs här då, och sen så dels är det ju de här satsningarna som sker utanför ram på försvaret och Ukraina, som ju gör att det är ett enormt budgetunderskott jämfört med tidigare då, i historiskt perspektiv.
Ja, och jag tänker, alltså, jag blir ju glad att hon faktiskt argumenterar så. Det är väl det minsta problemet, tänker jag, med hennes politik, att hon faktiskt ser behovet av att ha en expansiv politik när det är lågkonjunktur, utan problemet blir ju nästa steg. Problemet är, vad gör man med de här pengarna som vi pratar om? Vilka grupper satsar man? De som faktiskt kommer konsumera upp det på riktigt eller inte och så vidare. Och om man satsar på, liksom, vad lånar man till? Jag tycker faktiskt det är magstarkt att låna till de här skattesänkningarna. Man lånar väl också till de här elstöden, man lånar till bränslepriserna. Det är liksom, det finns, vad håller hon på med? Det förstår jag faktiskt att många reagerar på. Alltså, låna till att bygga bostäder, låna för infrastruktur, låna för liksom stora samhällsviktiga investeringar. Men att hålla på och låna till det här känns inte stabilt. Liksom.
Nej, och därtill så är det ju att förvisso är man ju liksom, det är ju rimligt att gå med underskott när det är lågkonjunktur. Men om det är motivet för att låna pengar, då ska man ju satsa på saker som har bra effekter för ekonomin. Alltså, vi tycker ju det är magstarkt, fast fördelningspolitiskt är det ju helt vansinnigt. Men det är ju också väldigt magstarkt utifrån perspektivet att det är ju inte ett speciellt effektivt sätt, de här skattesänkningarna som vi varit inne på, inte ett speciellt effektivt sätt att få igång ekonomin, utan då finns det ju mycket mer effektiva satsningar som kunde göras, investeringar och också stötta då låginkomsthushåll mycket mer. Så att,
och det som jag inte förstår, det som är så himla konstigt är ju just, man kör den här grejen på sidan av budgeten, alltså vi behöver enorma investeringar då i försvaret, att bygga upp det, och det håller alla med om. Och att också då stötta Ukraina. Men det är ju också poster som måste finansieras på något sätt långsiktigt. Om försvaret ska bifas upp så måste det ju fortsätta vara uppbifat. Så att man har de här enorma behoven som då gör att man kör så här expansivt, till och med då rundar, tack och lov, det här ramverket. Men samtidigt så bara öser de på med skattesänkningar. År efter år, enorma. Så istället för, det är liksom lite ologiskt, så tycker jag. Var ska vi få in liksom också pengarna och stärka statskassan? Sen vet jag, Max, att du tycker inte det alltid behövs liksom att dra in skattepengar för att finansiera saker, eller?
Nej, alltså jag ser mer skatters funktion som att de är till för att dämpa inflationen. Och så länge man har inflationen under kontroll och så länge inte ekonomin överhettas, så gör det inte så mycket om budgeten är obalanserad, tycker jag. Jag tycker det viktigaste är just vad inflationen ligger på. Och det är ju så, om man har låg multiplikator, alltså man har liten effekt, om man spenderar pengarna väldigt ineffektivt, om man sänker skatten för de som inte använder pengarna, så blir ju också inflationstrycket lägre än vad det hade varit om man spenderade på folk som konsumerar pengarna. Så att jag tror absolut inte att det är ohållbart på något sätt att ha en ekonomi som bygger på att man rustar upp försvaret, och gå med underskott, sänka skatterna för höginkomsttagare. Det är liksom ingenting som kommer hända. Det är liksom ingen kommer komma och straffa Sverige för att vi gör så. Det är inte så att obligationsmarknaden kommer komma och liksom tvinga oss att strama åt. Så att det är inte ohållbart på något sätt då. Däremot så är det ju väldigt dåligt rent fördelningspolitiskt. Rent omställningsmässigt var det mycket bättre om man hade satsat på att ställa om, och att ju mer man gynnar de höginkomsttagarnas konsumtion, desto sämre är det ju för planeten. Alltså desto sämre är det ju för miljön.
Men jag tänker ju att liksom, det är ju klart att Sverige kan gå med underskott under en period utan att den har liksom något problem för oss. Liksom, rent, det är hållbart, men däremot är det ju, vad lägger vi det på? Vi har ju otroligt stora behov av liksom försvarsuppbyggnad, men också liksom omställning, investeringar i välfärden, förbättringar av försäkringssystemen och så vidare. Så att liksom, när man tittar på de samlade behoven, så är det ju liksom min bedömning att jag tror att vi också behöver skattehöjningar, absolut, för att finansiera det. Jag tror båda sakerna behövs. Sen absolut, vi kan gå med underskott utan att det är något problem för oss. Men...
Sen ska jag också säga att sänkta skatter är ju det folk har röstat på. Det är därför folk röstar på högerpartiet, för att de får sänkta skatter. Och nu ger de det till väljarna. Så att det är klart att vi inte håller med om att det är det bästa att göra. Men det är också svårt för den här, det som man kan se Socialdemokraterna göra, att de liksom hakar sig fast vid Finanspolitiska rådet och liksom försöker på den vägen ogiltigförklara regeringens politik
Som oansvarig och slösaktig.
Ja, att man liksom ska försöka koanmäla dem för att de gör det som de har blivit ditröstade för att göra. Det är, det är konstigt också, tycker jag.
Men samtidigt så är det ju, jag menar, man, omvärlden förändras ju. Och vi har ju situationen i Ukraina som, liksom, som vi vill fortsätta att stötta. Och vi behöver bygga upp vårt försvar. Och där är ju partierna överens om att på sikt, som du var inne på, så ska det här finansieras också. Det säger ju alla, det säger ju Svantesson också. Men hon har ju inget svar på hur, utan hon säger ju liksom att...
det är för nästa regering göra.
Det är för nästa regering göra.
Men jag har gjort en liten spaning. Vi har snackat nu i 41 minuter om vårbudgeten. Jag har gjort en liten spaning och vi har ju liksom inte pratat någonting om, eller hur, välfärden. Och jag tror det här är ett faktiskt trick med de här plånboksfrågorna. Mm. För det här är ett väldigt effektivt sätt av regeringen att liksom hålla fokus på andra saker. Mm. Genom de här liksom på något sätt populistiska grejerna, bränslepriser, elstöd, elpriser, matpriser. Så fokuserar vi, är det bra, är det dåligt, är det effektivt, kostar det, vem kommer betala det? Och man får bort helt och hållet liksom, vad är det faktiskt som saknas i den här budgeten, vad pratas det inte alls om, vad satsas det ingenting på, och då får man också bort de här som valfrågor, äldreomsorgen, skolan, sjukvården, de bara försvinner helt, så de har försvunnit ur vårt samtal, så uppenbarligen lyckas man.
Det är en väldigt tur att vi har det här ändå idag, som påminner oss om det, för du har ju rätt i det, man fokuserar bara på just vad hon säger och vad regeringen presenterar. Så glömmer man bort allt de inte gör. Ja. Och som de hade kunnat göra. Och just välfärden. Som
vad
har fått skära ner otroligt mycket.
Det är något litet skämtsumma här. Eller?
Sommarbemanning i vården. 250 miljoner.
Ja.
Och sen så står det också 125 miljoner tas från nationell vårdförmedling.
Precis. Ja, men det är lite omfördelningar där. Man gör sommarbemanning i vården. Det är ju tillskott som man gör då del.
Det är så lite.
Och det kommer också väldigt nära inpå, vilket de har gjort det här tidigare och fått kritik för att man gör det nära inpå, så är det lite svårt att hantera såklart. Liksom. Mm. Det är ju bättre med liksom, generella bidrag över tid med bra planeringsförutsättningar. Mm. Sen har man har också ganska mycket pengar till fler IVF-försök, gör man.
Just det.
Och där är ju liksom, det är ju ett sånt område som också är, återigen det där med omfördelning och vad är satsningar och inte, där liksom i budgeten för 2026 så sänkte man ju från 1,6 miljarder till 1 miljard till liksom kvinnosjukvård, så att säga. Och nu tillför man då lite drygt 200 miljoner till den här riktade satsningen då, som blir en satsning. Mm. Men det är ju en satsning på ett område de tidigare då dragit ner. Just plus det. Att de så riktat sig i en specifik sak. Liksom.
Så totalt blir det ändå...
Det är mindre, totalt mindre pengar liksom, till området kvinnosjukvård. Alltså liksom, mödravård, förlossningsvård och så vidare. Liksom.
Men just och så detta som man vet att höginkomsttagare specifikt. Kanske... Nej, eller? Är det gratis försök eller är det en subvention för att...
Det är pengar till regionerna för att möjliggöra för fler, fler IVF-försök. Mm. Liksom. Okay. Jag tror att 3 är det normala som man
kan. Jag är expert på det här. Jag har ju fått IVF betalda då av regionen. Men man får 3.
Helt och hållet, eller är det en subvention?
Man får 3 försök.
Gratis?
Ja, sen får man betala själv privat om man inte har lyckats bli gravid. Okay,
men,
på det.
Men då är det någonting som gynnar alla inkomstgrupper då, kan man säga.
Om ja, alla som behöver många IVF-försök.
Och i det avseendet så är det ju liksom låginkomsttagare som kan få svårast att sen göra privata försök.
Precis.
Men sen är det ju såklart en bedömning liksom i det här. Liksom, vad är rimligt att satsa där? Det vet inte jag, men det är ändå noterbart utifrån liksom hur mycket man satsar på området.
Ja, och zoomar man ut lite så är det ju, nu snackar vi liksom hundratals miljoner. Och det kanske låter mycket för gemene man att man snackar om hundratals miljoner. Men det är ju väldigt lite när det gäller statsbudgeten. Alltså allting under en miljard princip är ju...
Men då ska vi inte prata om skolan. Det var ju verkligen små satsningar. Men de syns inte på din lista, tror jag, Max. Ja, men där är lite läxhjälp och sånt där.
Småfrukost, läxhjälp. Är det Hanif Bali som ska bidra med det då? Alltså,
men där pratar vi verkligen, den delen av välfärden får ju verkligen väldigt små. Mm.
Och det var väl i höstbudgeten också inte så mycket satsningar på välfärden alls.
Mm. Och det som verkligen ger pengar till välfärden, det är ju statsbidragen. Ja. Det är där, för de största delen av välfärden sker ju hos kommunerna och landstingen, eller regionerna som det heter. Och det är ju statens bidrag till kommuner och regioner. Det är verkligen där de stora summorna finns. Och det har ju urholkats och urholkats väldigt mycket under pandemin och inflationen efter, framförallt. För att alla priser gick upp och hyrorna steg för kommunerna och statsbidragen har inte hängt med där. Och nu hör man ju från Socialdemokraterna att man ska indexera statsbidragen, vilket är bra, det vill säga att de ska höjas i takt med inflationen. Men nu är det också så, vi vet inte vad som hände med Gulfkriget, men nu är inflationen nere på 1%. Så vi är inte säkra att det ger något större tillskott att indexera nu efter inflationsvågen redan har skett. Och dessutom så hade man ju behövt höja det mer än inflationen egentligen, om man ska se till att möta den åldrande befolkningen som ger större behov och att säkra upp bemanningen och se till att de som jobbar i vården får löner som överstiger inflationen, att de kan få reallöneökningar. Då måste man ju skjuta till mer än inflationen. Så att indexera är egentligen att höja med inte särskilt mycket.
Indexering är ju bra, men det skulle ju behöva vara fler parametrar som var i det, liksom, för att verkligen man ska kunna upprätthålla nuvarande nivå. Och sen är ju frågan också då, nuvarande nivå givet, som du säger, att det har holkats en hel del här under de senaste åren. Liksom,
under de senaste 30 åren
precis,
har vi ju
men
haft
även under egentligen själva inflationskrisen specifikt.
Ja, precis.
Liksom.
Ja, men jag tänker att det är ju verkligen, alltså, för att få upp det på en, alltså vi behöver ju verkligen stärka upp det innan vi kan börja indexera.
Precis.
För nu har man ju liksom haft de här smygnedskärningarna, automatiska smygnedskärningarna i decennier.
Effektiviseringar som det kallas. Mm.
Samtidigt tycker jag liksom de här indexeringarna, det är ändå ett jätteviktigt steg
absolut
i rätt riktning. Så att jag menar, det är verkligen ett vallöfte för Socialdemokraterna som är liksom på riktigt.
Det är ett jätteviktigt, det är ju inte så kommunikativt sexigt.
Nej.
Så, men man kan ändå, tycker jag, rama in det på något sätt, för att det är en jätteviktig förändring. Och det är ju faktiskt sinnessjukt att det inte har varit så hittills, alltså när man pratat med europeiska ekonomer. Jag kommer ihåg en gång hade vi middag med Bofinger, hette han, en tysk ekonom. Och han hade haft en föreläsning här i Stockholm och han kunde liksom inte tro det på den här middagen när vi förklarade att det inte indexeras. Alltså, det gör det självklart i Tyskland och i resten av Europa. Han bara, han bara fattade inte vad vi höll på med här i Sverige.
Nej, och det är just det här idén i finanspolitiska ramverket att allting, om man inte aktivt går in och höjer en utgift, så kommer den att sjunka. Dels med inflation och dels med de här effektiviseringskraven. För man menar att man ska bli mer och mer produktiv för varje år. Vilket är lite svårt inom tjänster. Man kan använda digitala verktyg och sådär. Det är inte alltid det funkar så bra när kommuner ska hyra in nya digitala system och så vidare. Men det är ju väldigt svårt att effektivisera äldrevård och sjukvård.
Så har man ju ofta höjt de här statsbidragen och ofta ungefär liksom vad de borde höjas.
Ja,
men,
det ska jag säga så också.
Men det ger ju en otrolig ryckighet och osäkerhet från kommun och regioner och liksom dåliga planeringsförutsättningar. Så det är ju också ett problem i sig själv att man inte vet från kommunsektorns sida.
Men det finns ju inte, det har inte byggts upp. Nu är det 5 månader kvar till valet och på något sätt tycker jag välfärdsfrågorna är helt frånvarande i debatten. Och det finns ingen liksom krismedvetenhet, det finns ingen sån känsla att faktiskt, alltså de enorma problemen som finns i äldreomsorgen. Och jag såg nyligen en rubrik, jag har inte hunnit kolla närmare på det, om att våra löner i offentlig sektor är typ, jämfört med andra europeiska länder, typ några av de sämsta i Europa tror jag det var. Jag ska kolla lite närmare på det, men det finns inte någon slags, hur ska man liksom få upp de här frågorna, tänker jag, och kommer de rödgröna lyckas eller kommer de ens försöka få de här frågorna på dagordningen, de stora liksom skolklassgrupperna, förskolor, nu när det har liksom, antalet barn har minskat så har man inte utnyttjat det till att faktiskt höja kvaliteten och säga så här, okej, nu blir det färre barn, men vi behåller de här förskolorna och de här förskolelärarna och så får det bli mindre grupper, tänk. Då, nu minskar barngrupperna och nu trycks alla in på någon förskola och det blir jättetrångt och jättemånga barn.
Det här skulle man ju behövt mer resurser för att hantera den omställningen. Ja. Så att jag menar, det är inte bara det att man inte ska minska resurserna när barngrupperna minskar, men man skulle ju faktiskt behöva satsa för att hantera den omställningen som det ändå är för kommunerna.
Och att finns det ett sätt, skulle man från rödgrönt håll kunna sätta de här plånboksfrågorna mot välfärden? Alltså, eller är det
inte både och?
Ja, du tycker bara, kör båda. Jo, men att hur mycket kostar de här grejerna? Jag tror att människor också vill ha mindre skolklasser för sina barn om man går fram med det. eller i förskolan, eller liksom en egen husläkare liksom, som man alltid träffar. Eller, så att, ja, det är verkligen... Nej,
jag tror absolut att det finns ett läge för det. Nu är ju ändå återhämtningen igång. Mm. Vi har liksom en situation där väldigt... Liksom, situationen förbättras för väldigt många människor, deras privata ekonomi. Det finns grupper som halkar efter som skulle behöva mycket mer stöd, men det, för många så känner man nog att man kanske är förbi den där svåraste perioden. Jag tror att ett fokus på de här frågorna skulle vara absolut möjligt.
Jag tror i alla fall att jag minns valet 2002, som var senast som S verkligen vann stort, och man hade majoritet i riksdagen också. Och då var det väl vård, skola och omsorg som var de tre slagorden. Mm. Jag tror det var 2002, jag hoppas inte det var 2006, men vad jag kan minnas så var det just de tre, och att man gick ut stenhårt med de tre och vann stort, eller vann valet i alla fall. Vilket borde vara ett budskap som är ganska lätt att hamra in och ganska lätt att gå hem, eftersom man vet om att den här regeringen prioriterar ju inte de här frågorna alls. Men då måste man vara tydlig med att man verkligen ska satsa och inte bara indexera statsbidragen från och med nu, utan också göra ett rejält lyft så att de här kan rustas upp. Och ja, man får göra någonting också åt det här med villkoren i vården också. Att det är så himla stressigt och många som blir utbrända. Alldeles för få medarbetare, alldeles för liksom hårt att jobba i de yrkena, så att man har svårt att klara bemanningen, särskilt nu när befolkningen åldras och när befolkningspyramiden kommer att se annorlunda ut eftersom invandringen också minskar. Det har ju varit någonting som har hållit uppe befolkningspyramiden, att man har fyllt på med folk i arbetsför ålder, vilket man nu inte ska göra.
Men det andra som vi knappt pratat alls om är ju arbetslösheten.
Jag
tänker att liksom, på tal om det här att vissa frågor kommer ju helt under. Det vill ju regeringen. De vill ju inte prata om det misslyckandet som det är att vi har en så otroligt hög arbetslöshet jämfört med andra länder, och att den har ökat så mycket under den här mandatperioden. Och de gör ingenting. Alltså som vanligt är ju svaret från deras sida liksom i då höstens budget, så var det ju sänkta arbetsgivaravgifter.
Tillfälligt, såklart.
Och det vet vi ju är jätteineffektivt. Mm. Det är liksom, det är väl dokumenterat. Det är ju massa pengar till jobb som skulle varit oavsett.
Mm.
Och i denna så kommer ingenting. Samtidigt så vet vi ju då att vi vet ju massor om vilken aktiv arbetsmarknadspolitik som fungerar. Det finns ju jättebra belägg för liksom välfungerande arbetsmarknadsutbildningar, intensiva förmedlingsinsatser, då framförallt i arbetsförmedlingens regi. Mm. Samtidigt då liksom anslagen till arbetsförmedlingen, då drar man ner då 100 miljoner på liksom deras utbildning och insatsanslag då. För att det ser man att men det kommer inte användas som vanligt. Och så ger man lite grann till förvaltningsanslaget, liksom 25 miljoner. Men det man skulle behövt göra är ju liksom att höja ordentligt på båda om man vill att något skulle hända, så att det blir liksom en bättre balans och att Arbetsförmedlingen faktiskt skulle kunna göra de här grejerna på riktigt.
Mm.
Men det, man gör ju ingenting. Tvärtom, man drar ner.
Mm. Och varför gör man det?
Ja, men det är någon sorts faktaresistens.
Ja.
Ideologiska skygg.
Ja, jag tror det, verkligen. För att det är ju välbelagt det här, och samtidigt liksom sänkta arbetsgivaravgifter. Alla vet ju att det där är riktigt ineffektivt. Ja. Det kostar så otroligt mycket pengar och ger så lite jobb.
Kan man säga.
Ja. Mm. Men det är liksom det och sen att försämra för arbetslösa.
Kan man, kan det vara så här att de genuint tror att det är lösningen? Att sänka bidragen kommer tvinga folk att jobba och då kommer man sänka arbetslösheten. Tror de det på riktigt?
Antagligen är det ju så, men jag tycker ju att man kan kräva av en regering oavsett färg att man tar bort de där ideologiska skygglapparna och faktiskt tittar på, men vad vet vi fungerar och vad vet vi fungerar?
Jag tror inte de tror att det fungerar.
De som tyckte det förut säger ju nu att möjligtvis kan man, sen Olof Dannfeldt säger det här är inte till för att sänka arbetslösheten, utan det är till för att få de här som går in och jobbar extra, en läkare som går in och tar ett extra pass, om man sänker skatten då så kommer den här läkaren jobba fler timmar när man alltså jobbskatteavdraget, det pratar jag om nu. Sen så har vi de här bidragstaket och sänkningen av A-kassan, och där undrar jag verkligen om hur många som är
Alltså det är ju precis...
genuina troende på det fortfarande. Alltså.
Jag tror till och med de säger att det här inte, de erkänner ju att det här inte kommer skapa någon jobb.
Men det är en moralisk fråga.
Ja, det är liksom, jag tror inte, alltså, och så, det vet vi också, vi har ju försämrat A-kassan och sänkt bidragen enormt och vi har en jättearbetslöshet. Mm. Det hänger ju överhuvudtaget inte ihop.
Nej. Och när A-kassan var som mest generös, om man ska säga så, eller som mest heltäckande, var ju slutet av 80-talet när arbetslösheten var 2%, så det finns ju absolut inget samband.
Nej.
Ja, men jag försökte liksom, för du vet, man fast får budgeten, ska hitta liksom så här, hitta snabbt tiden för att se, är det någonting på arbetsmarknaden? Så söker arbetslöshet, ingen träff.
Nej.
Okay.
Nej.
Söker jobb, en träff. Liksom. Ja. Alltså så här, de pratar inte om det, de vill inte hantera den här frågan, den är irrelevant för dem.
Ja.
De bryr sig inte.
Men kan inte det bli en valfråga, arbetslösheten?
Det borde bli det.
Ja, jag tycker också det.
Men det var ju det Reinfeldt vann liksom 2006 på, liksom, på något sätt. Den här arbetslinjen och, och så. Så att det är märkligt att det är så märkligt att inte arbetslösheten kommer upp mer faktiskt. Mm. Men de lyckas ju skymma det med andra frågor och andra konflikter och andra liksom, satsningar och fokus på de här plånboksfrågorna på något sätt.
Mm.
Men 9%, nästan 9% arbetslöshet är ju sinnessjukt.
Mm. Ja.
Och att inte liksom försöka adressera det för en moderat liksom, egentligen borgerlig regering. Det är ju någonting, ett otroligt skifte som har skett i svensk politik. Både att välfärdsfrågorna inte har samma kraft i valen och att inte i princip valen avgjordes på liksom arbetssiffrorna liksom, och jobben förut. Och nu hamnar det i bakvattnet. Det är inte bra. Liksom. Mm.
Ja, men ja, sen vill jag bara betona också, jag tycker det, jag vill inte heller... Vi alla här är överens om att vi behöver mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är liksom viktigt för att få folk i arbete så snabbt som möjligt och ge dem rätt utbildning och göra dem anställningsbara och allt det där. Men man behöver också ihållande bättre konjunktur, det vill säga mer expansiv politik. Så på så sätt har Svantesson rätt, men hon har ju fel i att man ska rikta den expansiva politiken mot de som redan har pengar och inte kommer spendera dem. Så att, om man på något sätt kunde ta Svantessons idé om att man behöver gasa på nu när de ska vinna valet.
Ja, vad borde man gasa på istället? För du har ju skrivit en hel rapport med Tony Johansson om hur man får ner arbetslösheten.
Det som har störst multiplikatorer, eller om man ska säga så här, det som har mest direkt effekt på välfärd eller på arbetslösheten är ju att den offentliga sektorn anställer folk direkt.
Offentlig konsumtion.
Det är det som inte finns. Precis, så att vill man göra någonting åt arbetslösheten så är det ju satsa på välfärden. Och det innebär i mer konkret riktade, eller statsbidrag till kommuner och regioner så de kan anställa fler. Så det är ju ett sätt. Och sen så är också offentliga investeringar ger ju också mycket multiplikatorer. Och pengar i fickan till de som har minst och som går ut direkt och spenderar. Vi har snackat om barnbidraget. Det har inte höjts i reala termer sedan 2018, har jag läst. Bostadsbidraget håller nästan på att avveckla sig själv för att det är färre och färre som får, för att inte det höjs heller. Så att det finns ju verkligen det här grundläggande skyddsnätet. Mm. Bara man stärker upp det så får man ju en enorm effekt på folks konsumtion.
Och det finns faktiskt det här väldigt bra exemplet på att det här faktiskt ger effekt. Och det var det som man kallade flykting-keynesianismen. Alltså att när vi hade migrationskrisen 2015, då var ju det regeringen gjorde, eller hur? Mycket, mycket mer till offentlig konsumtion.
Mm.
Massa pengar som sköts in till regioner och kommuner för att hantera den här stora invandringen. Och då, vad hände med tillväxten? Alltså den bara sköt i höjden.
Ja.
Så det, man vill ha liksom konkreta exempel på att det ger tillväxt.
Ja, fast, ja.
Och det sätter folk i jobb.
Absolut. Ja. Problemet då var ju bara att det var temporärt.
Det var temporärt.
Att man gav kommunerna ökade statsbidrag i 2 år för att hantera de här flyktingströmmarna. Och det var ju vissa kommuner som verkligen satsade på det. Nu får vi vår lilla kommun, vår lilla avfolkningsbygd får nu jättemycket ny arbetskraft. Nu ska vi bygga skolor och grejer här. Och sen så sinade pengarna efter 2 år. Och sen så står de här husen nu och ruttnar. Liksom. Så att det är också den här kortsiktigheten.
Vi behöver ju långsiktigt satsa på liksom alla de, möta alla de behov som finns.
Ja, nu har vi pratat i en timme om vårbudgeten. Är det någonting vi borde tillägga eller ska vi ta och runda av?
Nej, jag
tror vi har täckt det viktigaste.
Känns rätt nöjda nu.
Ja. Både det som fanns med och det som inte fanns med hade vi avhandlat.
Det som inte fanns med kan man ju snacka om i 100 timmar till. Och det ska vi göra fram till valet i alla fall. Tack så hemskt mycket Anna Almqvist, LO-ekonom och Anna Green.
Tack, tack.
Och tack ni som har tittat och lyssnat på det här extrainsatta avsnittet av Datapressarna.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.